Det här är en podd från Svenska Yle.
Har du också märkt att det är jäkligt mycket snack om elbilar? Hypen är stor både bland beslutsfattarna och också bland tillverkarna, och elbilen på något sätt presenteras som något som ska rädda oss från klimatkrisen. Men hur är det egentligen? Är elbilen verkligen så mycket bättre? Det här ska vi nu diskutera här i Nyhetspodden. Jag heter Johannes Taberman och jag har med mig Jonny Sjöblom, journalist bosatt i bilmeckat Tyskland. Jonny, har du själv en bil?
Jag har faktiskt själv en bil, jo.
Är det en elbil?
Det är det nog inte, nej. En äldre Opel årsmodell 2008, bensindriven. Så att det är nog någonting helt traditionellt.
När du berättar det där för mig, upplever du någon sån här bilskam?
Den börjar nog vara i det skicket att man upplever nog en viss skam varje dag man åker omkring med den.
Men det är ju egentligen konstigt. Jag menar, på något sätt tänker jag så här, jag har själv en... Ja, en Skoda som är ungefär lika gammal. Och på något sätt tidigare jag tänkte, menar, lite på, vet du, 10 år gammal bil. Vad är nu det? Men tydligen så borde man byta ut bilarna mycket snabbare. Och i synnerhet byta ut dem mot någon hybrid eller elbil om man frågar experter.
Det borde man säkert göra, jo. Kanske också om man tänker på sitt eget samvete och det snackas om elbilar och så. Men att jag är nog kanske lite bestämt att så länge jag har små barn så får vi köra omkring med den här Opeln, för att det är också en sån stor investering att köpa en ny bil.
Och eftersom du kör med en Opel och jag kör med en Skoda så kan man ju säga att tyska bilindustrins tentaklar når oss båda.
Det gör den.
Men det är mycket som händer inom bilindustrin och elbilar liksom. Det har nu utmålats som att det är nu bilens framtid. Det är, att det är nu oundvikligen i den riktningen utvecklingen är på väg. I Finland har elbilar, åtminstone de senaste 10 åren har de diskuterats, så jag tycker det bara tar mer och mer fart. Och visst har ju liksom elbilarna blivit vanligare här, men vi talar fortfarande om ett väldigt marginellt fenomen. Jag läste att 6% av bilarna i Finland är elbilar och närmare 30 000 stycken totalt då. Och de här syns nu främst kanske i innerstan i Helsingfors. Så det är mycket snack om dem, men det finns inte så mycket av dem på vägarna. Hur är det där i Tyskland ändå som ett stort billand? Syns det där?
Nå, ska vi säga, det är nu exakt samma situation som du beskriver. För Finlands del här är det nu kanske så att de är ännu mer osynliga tack vare det att det finns ju en sån enorm mängd bilar i det här landet. Så att redan därför så är det grymt sällan som man ser elbilar i trafik. Nu igår körde jag på autobahn och då körde jag faktiskt bakom en Tesla, men den hade också då norska registreringsplåtar. Men att det är nog ytterst sällan som man i det här skedet ser elbilar i trafik här i Tyskland. Och kanske bäst är det här att se på försäljningssiffrorna. Alltså det registrerades i fjol 3,6 miljoner nya bilar här i Tyskland. Och av de här så är lite över 100 000 är då alltså elbilar eller sådana plug-in hybrider som de kallas. Så den här andelen så är några ynka procent, så att riktigt, riktigt marginell del.
Men vad tror du det beror på? Jag brukar själv tänka liksom att okej, att Tyskland är ett stort bilindustriland och man har ett intresse för ingenjörskap. Jag menar, elbilarna representerar ju nu det liksom nyaste heta inom bilteknologi, om man kan säga som så. Varför är inte intresse större?
Jag skulle säga att det fortsättningsvis börjar från det kanske mest väsentliga, det vill säga priset. De här bilarna är också här i Tyskland fortsättningsvis mycket dyra. Ta nu till exempel den minsta elbilen, jag tar nu, det här är ingen reklam, men jag tar nu BMW som ett exempel. Deras minsta elbilsmodell så har kostat långt över 30 000 euro, så att en mycket dyr bil. Så att det här priset är förstås en anledning. Ett annat skäl så är säkert också den här räckvidden. Den är rätt så begränsad, och här i Tyskland just med motorvägar och så är det lätt hänt att man kör långa sträckor, och det är då kanske inte alla som vill stanna var 300 kilometer ungefär för att ladda den här bilen. Och sen den här Teslan som jag nämnde igår på autobahn, så den beskriver på något sätt den här situationen i Tyskland. Det är förstås en sportig och snärtig bil på många sätt, men den gnuggade nu på där just framför min gamla Opel, så där 110-120. Och det är ju också det med de här elbilarna, att vill man köra fort så är kanske den här elbilen då inte det bästa alternativet, eller det är säkert inte det bästa alternativet, för att vill man då spara på batterierna så ska man då inte köra så fort. Och det är nog kanske bara så att de här elbilarna, så de erbjuder kanske inte den fart och komfort, även om de ser snärtiga, stiliga ut, så är det inte ändå samma sak som att ha den där förbränningsmotorn. Och som sagt, det här är ett billand och bilen är långt också en helig ko, så att det är också så här aspekter som man ska räkna in i det här.
Så det är gamla traditioner, biltraditioner som man inte bara går så där och ruckar på i en handvändning. Men det är intressant det här som du just var inne på, det här med Teslan, och det är ju inte någon slump att det var en norsk registrerad Tesla, för att Norge sticker ju ut här i den här elbilstrenden. Där registreras det ju liksom exceptionellt mycket jämfört med andra länder nya elbilar, och det är ju huvudsak just Teslan. Orsaken där måste ju vara det att norrmännen har råd med sådana här bilar. Och sen finns det ju också förstås olika skattebeslut som staten har gått in för som stöder det här att folk ska köpa Teslan. Men jag menar, det är intressant därför att Teslan har ju blivit, det är ju inte den enda elbilen, men ändå har den ju blivit på något sätt verklig symbol för elbilarna och för det här nya häftiga elbilarna. Jag börjar själv tänka att det är kanske lite sådär så som iPhonen var i tiderna. Nu fanns det ju mobiltelefonen för iPhonen, men sen när iPhonen kom in på marknaden så blev det otrolig hype, och om man skulle vara liksom cool och hänga med i utvecklingen så skulle man ha en iPhone, och det blev en sån här dyr statussymbol. Det kan man väl säga lite samma med Teslan.
Det är nog samma sak här, men det är för en, ska vi säga, rätt så begränsad kundkrets. Jag såg här just på de här försäljningssiffrorna för Teslan och de här nyregistreringarna, och just Tesla så ökade med 460% under året 2019, så att det händer ju nog här, men det här, ska vi säga, det här utgångsläget är ju fortsättningsvis sånt att det är klart att man kommer upp till ökningar på 460%, för att utgångsläget är helt enkelt så lågt, om vi säger så. Men att det kommer nog att ta tid här i Tyskland. Också här så används ju Norge ofta som ett så här exempel när man talar om elektromobilitet och elbilar. Men att innan Tyskland är där så kommer det nog att gå många, många, många år.
Ja, och här har ju nog priserna liksom helt avgörande betydelse. Att fast här finns ju förstås de här klimataspekterna bakom elbilen, men nu styr ju folks plånbok hemskt mycket också hur man konsumerar bilar eller vad man har råd med. Och man kan väl tänka sig då att för att elbilen ska på något sätt ta nästa steg och sluta vara en sån här marginell lyxprodukt, så måste man ju då få ner priset och komma ut med billigare modeller. Jag läste att Kina nu satsar stort på elbilar, och man ska nu införa en kvot på 12%, så att av alla nyproducerade bilar där så ska 12% vara elbilar. Så man kan ju tänka sig att om kinesiska staten går in för en sån här klar strategi, så det kan ju säkert märkas globalt också inom bilindustrin, eller vad tror du?
Det märks säkert. Sen det man måste ta i beaktande här är att folk köper ju gärna tyska bilar. Som jag sa, så det finns ju vissa subventioner också från den tyska staten att man ska gå in för elbilar. Men ett problem så här långt har ju också varit det att de tyska biltillverkarna, så de har ganska så helhjärtat satsa på bensin och diesel ända in i, ska vi säga, nästan det bittra slutet. Och det har varit en hel, ska vi säga, politisk linje ända högst uppifrån, från förbundskansler och neråt, så att på det sättet så finns det ju också så här, ska vi säga, direkta politiska orsaker till att kanske den här elbilsboomen nu inte har slagit igenom på det sättet här i Tyskland.
Idag så presenterar bilbranschen här i Finland en ny undersökning som berättar lite mer om hur finländarna använder sina elbilar och hybridbilar. De är förstås ännu marginella, men man börjar ännu kunna lite se vissa beteendemönster, och det kom bland annat fram att de som vanligtvis skaffar en elbil, så skaffar den som en andra bil till hushållet. Alltså det är inte den enda bilen du har, utan det är som ett komplement till redan en befintlig bil. Och sen också det att elbilarna laddas främst hemma och på arbetsplatsen. Det är där man laddar den, sällan vid allmänna laddningsstationer. Och det kanske berättar just det här att det blir en andra bil, att man liksom inte ännu liksom riktigt förlitar sig så mycket på den, att man vill fortfarande ha en annan bil kanske att göra så här längre sträckor med. Eller jag vet inte. Vad tror du det här berättar?
Det är nog samma erfarenhet jag har av elbilar och det som jag nu har gjort olika radio- och tv-grejer på det, så är det nog så att den kommer i första hand in som en andra bil, eller ska vi säga som den här, som man säger på finska, den här kauppakassi, köpkassen som man kanske åker till butiken med och handlar. Och de här sträckorna som också elbilen kanske nu i det här skedet är anpassad.
Kanske liksom elbilen är lite som tygkassen, den här som du lite så här flashar omkring med, att titta nu på mig, att här, jag har nog tänkt här på klimatet och det här är nu en hållbar kasse jag har här. För det är ju intressant med elbilen, för den lyfts, tycker jag i alla fall, det är en otrolig hype kring den och emellan känns det som att elbilen ska nu på något sätt frälsa oss och vara liksom den här lösningen på en massa utsläppsproblem. Och själv då, som vi konstaterade i början, vi båda kör med våra rätt gamla bensindrivna bilar. Så, hur är det egentligen? Jag menar, hur klimatsmart är elbilen egentligen? Borde vi byta ut våra gamla bensindrivna bilar för en nyproducerad elbil?
Ja, här är den här jämförelsen med tygkassen ganska intressant just därför, för att det finns ju också där en diskussion om det, att hur miljövänlig är den här tygkassen. Precis. Och att den blir då, att den blir miljövänlig då först efter att man har använt den 100-150 gånger om man jämför med en plastkasse. Men det kommer ju de här utredningarna hela tiden, och de kommer ju säkert att komma allt oftare här om elbilens plus och minus. Och det är faktiskt intressant, tidningen Der Spiegel hade idag en artikel som man toppade med på sin webbsida. Det handlar om då det tyska Fraunhofer-institutet, ett sånt stort forskningsinstitut, och de har sammanfattat olika utredningar om elbilen och olika grejer som hänger ihop med elbilen för att försöka få svar på de här mest centrala frågorna som uppstår kring elbilar. Och fråga nummer ett var om de här elbilarna då är mer miljövänliga än vanliga bilar. Och där så konstaterade man att om man ser på hela den här livslängden så är elbilarna mellan 15-30% mer utsläppssnåla. Att den här produktionen, den må vara, ska vi säga, smutsig och energiintensiv, men sen när man ser på det här att köra omkring med den här bilen, så då är det här saldot mycket bättre, och därför blir de i längden sen då också bättre än dagens bilar. Men sen samtidigt så varnar man för vissa större modeller som man kanske inte använder så mycket, att de lätt då kan bli större klimatbovar, till exempel då än de bensin- och dieseldrivna bilar som används idag. Sen frågar man sig också att om det finns tillräckligt med råvaror för att tillverka de här bilarna, främst då batterierna.
Ja, batterierna är ju en svår fråga, ja, verkligen.
Där så har man då kollat med vissa sådana råvaror som till exempel då litium, nickel och mangan, men här är det mycket svårt att komma med något svar, eftersom man inte har riktigt koll på att hur långt de här batterierna i framtiden kommer att kunna återanvändas. Och det är en sån här fråga som man helt enkelt idag inte egentligen kan svara på, för att den hänger ihop med de här batteriernas livslängd och återvinningsgrad och sånt.
Men liksom, samtidigt som det finns liksom många utropstecken kring elbilen och hur de liksom presenteras i offentligheten, så finns det många frågetecken. Men man kan sådär ändå konstatera att som med elbilar är det som med precis allt annat som produceras, att jag menar, ju längre tid man använder det, desto så att säga hållbarare produkt blir den, för det alltid belastar miljön att producera på nytt. Så sen är ju förstås också frågan vad de här elbilarna ska gå på. Jag menar, jo, de går på el, det inser vi, men varifrån tas den här elen? Är det liksom kolkraft, kärnkraft? Hur tillverkas elen? För att någonstans ska ju den elen också tas ifrån. Så det har ju också en betydelse för det här hur liksom klimatsmarta elbilarna verkligen är i slutändan. Men hur tror du liksom själv, om du nu skulle känna dig så där tvungen att nu byta bil, din gamla Opel skulle gå sönder, vad skulle du satsa på? Nu har vi ju en massa alternativ här på marknaden ändå. Det finns liksom, som sagt, elbilar, och det finns gasbilar och just såna hybridbilar och biodiesel och diesel och bensin. Vad skulle du satsa på, Jonny?
Ja, jag skulle eventuellt kolla på en gas-bensin-kombination, men att där kommer säkert också priset emot, men att jag är nog illa rädd för att det säkert skulle bli en några år gammal bensindriven bil igen som står i tur. Att det där jag är nog illa rädd för att det skulle gå så, för att som jag säger det så, en elbil är helt enkelt åtminstone för dyr för mig i dagens läge att skaffa.
Mm.
Jag var själv på den här internationella bilmässan i Frankfurt för några månader sedan, och jag måste säga att det var en rätt så absurd tillställning, att där ställdes det ut en hel massa nya elbilsmodeller som man inte ens har hört talas om. Och det som gjorde det här så absurt var på något sätt det att de här mässorna har kanske alltid präglats av det att den här kontakten till verkligheten kanske inte riktigt alltid finns där. Men i det här fallet så blev det helt på något sätt så otroligt konstigt just med den här fixeringen vid de här elbilarna, just med tanke på att man ser så lite elbilar, och att alla biltillverkarna som var där på plats, främst de tyska, så de var så måna om att ställa ut de här bilarna, medan samtidigt det här mottagande bland kunder som jag talade med där så var rätt så svalt, att på något sätt så är den här situationen så absurd att jag ser det som så att de här tillverkarna är tvingade att göra den här omställningen till elbilar, samtidigt som kunderna nu är så där måttligt intresserade.
Och själv går jag och väntar på när de här flygande bilarna ska komma. Vi lever ju ändå år 2020. Johnny Sjöblom, tack för att du var med i Nyhetspodden. Jag heter Johannes Taberman, och du har lyssnat alltså på Nyhetspodden. Fortsätt lyssna på oss.